Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Lösa mord, avsnitt 100. Jag heter Dan Hörning, som ni vet. Men jag har en tradition i mina poddar att jag firar 100 avsnitt genom att bjuda in gäster. Och istället för att ha en panel så har jag idag fokuserat på en enda gäst. Och det är Sofie Karlsson. Hej Sofie!
Hej Dan, vilken ära!
Ja, men jag kände att du har en speciell plats i den här podden. Dels går din serie om viola just nu. Men du var också med på ett extremt tidigt skede. Och du kom in som manusförfattare precis samtidigt som jag startade Olösta mord.
Mm.
Var det någonting jag sa i Olösta mord som fick dig att ta kontakt med?
Det är väl dels att jag har ett intresse för just olösta fall, olösta mord. Jag tycker att det är en väldigt intressant genre. Så när du startade podden och jag lyssnade på de första 2-3 avsnitten och du nämnde att du sökte manusförfattare, så tänkte jag att ja, men det låter ju som en spännande uppgift. Och ja, det var det som fick mig ta kontakt helt enkelt.
Det är jag väldigt tacksam för. Men jag tänkte gå tillbaka ännu längre till den vintern 2020 och den här lilla covid-19-grejen som hände då. Varpå jag tyckte, oj, en ny pandemi. Och jag hade läst alldeles mycket om pandemier. Så jag sätter mig i karantän. Och sen upptäckte jag, oj, jag sitter i karantän. Jag har jättemycket tid över. Jag måste göra något kul. Så tittade jag på min långa, långa lista över poddar som jag vill göra. Och så bestämde jag mig för, jag kan ju starta 3 nya poddar. Jag har ju bara 11 poddar. Alla är inte aktiva längre dock. Men då startade jag 3 nya poddar. Och den här startade då. Det var en gammal idé att starta just Olösta mord. Och så var namnet inte taget. Trots att krimpoddar har funnits i Sverige sedan tidigt 2010-tal. Så tänkte jag, måste jag göra Olösta mord? Och sen drog jag igång min stora succé, Sova med Dan. Och den gick faktiskt mycket bättre än pandemipodden. Som jag har ligger på is nu lite grann i väntan på manus. Så vill ni komma in som manusförfattare så är det pandemipodden som behöver manus jättemycket. Olösta mord har en lång kö nu som bland annat blockeras av Sofie med massa avsnitt om viol. Men i pandemipodden finns det utrymme för manusförfattare. Då drog jag igång och så tänkte jag, jag gjorde första avsnittet och sen fick jag då ett fall av krimkalendern. För Jenny Sterner som gör krimkalendern har ju skrivit jättemycket manus till seriemördarpodden och massmördarpodden. Så då tyckte hon, här kan du göra. Och så gjorde jag Christina Kettlewell. Och även Maria Ridolf kommer från krimkalendern. Men där direkt hörde ju Erik av sig, Erik Jäppberg. Och började göra olösta fall, eller han hade gjort olösta fall i Västerås väldigt länge på sin blogg och i artiklar och så. Men då ville han podda om fall också, det var ju roligt. Och det ledde till Brevbombsmordet avsnitt 3 som var vårt första svenska fall. Och jag brukar ju dra mig för svenska fall i de andra poddarna. Främst för att alla andra svenska poddar gör svenska fall. Men i den här podden då, på grund av Gotland, så har ju blivit väldigt populärt med svenska fall har jag märkt. Och sen lyfte in ett avsnitt från Massmördarpodden, Burger Chef. Där ni kanske hör produktionskvalitetsskillnaden på Massmördarpodden här. Men där läggs det väldigt mycket pengar på produktionen. Och de resurserna har inte olösta mord. Och sen gjorde jag mitt favoritfall Jogtse. Som jag länge hade. Första avsnittet av Mördarpodden som Sierra. Och Jogtse och ett fall till. Hittade jag på en lista över så här superkonstiga fall. Och det sista fallet har jag kvar att göra.
Oj, oj, oj.
Men Jogtse var en riktig favorit. Och sen hade det ju fungerat då. Ropa efter manusfattare och där kom du in. Och gjorde avsnitt nummer 7. Vad kan du berätta om det?
Absolut. Och först vill jag säga att det var ett väldigt bra beslut av mig att ta kontakt med dig. För att det har varit en väldigt lärorik skola att få skriva för dig. Så att ni som är intresserade av att skriva tycker jag absolut ska ta chansen att skriva för Pandemipodden.
Ja! Pandemipodden behöver hjälp!
Ja. Och det kommer vara givande för er också, så kör hårt om ni är intresserade. Och sen så, som sagt, jag tog i kontakt med dig och var intresserad och det blev ett avsnitt om Amber Hagerman som var en liten flicka som försvann vid en butik i närheten av sitt hem. Hon var och lekte med sin lillebror och de cyklade på en ramp i närheten av en butik. Och helt plötsligt så körde fram en man och tar Amber. Och det här fallet har då gett upphov till konceptet Amber Alert som vi sen har, ja, det dyker upp lite här och var i fall, både olösta som lösta, där man utfärdar en Amber Alert i USA.
Det var ju sjukt pedagogiskt att göra just det här fallet. Varför tog du just det fallet? Men just att vi har kunnat använda det i senare fall och säga, ja, det är en Amber Alert, se avsnitt 7.
Ja, men jag hade väl lite så favoritfall från förr, även innan jag hade en tanke på att skriva om det. Men jag tänkte på just det att det kan vara väldigt bra att kanske ha det som koncept tidigt för att kunna referera tillbaka. Jag tycker väldigt mycket om att skriva och skriva uppsatser och så också. Då lär man ju sig någonstans att i introduktionen där definierar man koncept. Och jag tänkte att det här är ju i ett ganska tidigt skede av podden, så det här fallet kan vara väldigt användbart. Så det var lite så det kom sig, plus att det är ett väldigt intressant fall.
Du planerar alltså den här podden bättre än vad jag gjorde. Tack för det! Och sen drar vi vidare till Kathy Page.
Mm. Och det är också väldigt intressant fall som har ju inspirerat till en ganska stor film. Three Billboards Out of Ebbing, Missouri. Och det fallet, det var väl också sånt som låg på min lista över väldigt intressanta fall, och just att det har fått väldigt stor spridning och alltså både i vanlig media och i, ja, att det har inspirerat till dramaturgisk film, så ja, så blev det.
Jag tyckte också att det var pedagogiskt att lägga det fallet där, för det var ju en helt annan typ av olöst fall. Ett fall där man har en gärningsman som alla är ganska säkra på gjorde det, men det går inte att fälla honom.
Mm, precis, och det är ju lite återkommande i vissa andra fall också, att man är lite säker, och det så kanske många kommer känna i Viola-serien också, att man från början är ganska säker på vem det är. Men jag tycker återigen att man ska ha ett väldigt öppet sinne för att det kan finnas andra vägar fram i det fallet.
Ingenting är säkert i Viola-serien, men nu pratar vi bara om avsnitt 1-100.
Ja.
Sen gjorde jag återigen en krimkalenderavsnitt som jag hade fascinerat mig otroligt mycket. Det dubbelmordet på Mary Morris och Mary Morris. Sen kom Johan Grek, också en manusfattare från Seriemördarpodden, som gjorde Carina Holmer. Sen var Erik tillbaka med politikermordet. Och sen var din tur igen. Åkte vi på kryssning?
Ja, Emily Bradley.
Ja, vad kan gå fel? Kryssning.
Ja, hon var ju själv lite osäker inför. Hon hade ju på känn att någonting kanske skulle kunna gå fel. Och ja, tyvärr så hade hon ju rätt.
Det här är verkligen en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Nu märkte jag att jag började fundera på, men vad hände egentligen? Men det får vi inte reda på. Pojken i lådan.
Ja, och det är ju ett sånt fall som är ganska stort och uppmärksammat i USA. Och det är ju en pojke som helt enkelt hittas i en liten låda, eller en liten box kan man kanske kalla det, en kartongbox. Och som ingen vet vem det är, och ingen vet vem, vad det är som har hänt.
Och för er som vill skriva manus så måste jag berätta en varningens historia om det här fallet. För att om ni kontaktar mig så får ni anvisningar för vad ni ska skriva. Och sen är meningen att ni ska välja ett fall och så kollar jag att det inte är gjort. Och precis efter att du hade bestämt dig, du hade skrivit klart pojken i lådan, så fick jag in ett helt manus till om pojken i lådan. Och det har hänt i de andra podden också, så att dubbelkolla att fallen inte jobbas på. Vi har ett Excel-dokument i princip som där vi håller reda på vem som skriver vilket fall. Så det måste dubbelkollas med mig. Erik Jackberg levererade ännu mer från Västmanland i Power Meet-mordet. Och sen var du igen.
Mm.
Vad gjorde vi då?
Då gjorde vi Holly och Molly, och det är ju två unga tjejer som försvinner relativt nära varandra och som flera gånger har kopplats samman av polisen. Och det är också två tjejer likt Amber Hagerman som försvinner under dagsljus i närheten av var deras föräldrar är.
Och sen var du igen med Robert Wong, man.
Ja, one. Och det är lite ett annorlunda fall. Dels för att det är en man, fullvuxen man. Han är advokat. Han har ganska hög liksom, status och profil i the community som han är del av. Och han spenderar natten hos några vänner och överlever den in.
Just det här fallet tyckte jag var intressant. Just att man vet vilka som var i huset i princip. Och så kan det ha kommit in någon annan, kan det inte ha kommit in någon annan. Borde inte de veta mer?
Precis, återigen, det är många frågor och väldigt få svar.
Av någon anledning är det just det här fallet som jag har sett i flest andra, främst amerikanska poddar, så har dykt upp jättemycket sen vi gjorde det.
Mm.
Bara av en slump, men jag bara, oj, till podd som gör Robert Wong. Sen kom det in en ny manusfattare. Det var Anna Renström. Och Anna frågade mig vilket fall jag ville ha gjort. Och då sa jag, snälla, gör Steven Hilder. Eftersom det är ett mord som begicks med en fallskärm. Och det tyckte jag var otroligt spännande. Och det tyckte jag blev bra.
Ja, det var otroligt spännande att lyssna på. Och som du säger, det är ju ett väldigt ovanligt mordvapen.
Anna jobbar just nu på en stor serie för Seriemördarpodden. Men hon levererade också det olösta fall som kanske är större än Palmemordet. Till Massmördarpodden. Familjen Miyazawa. Sava, nu kommer jag inte ihåg vad de heter riktigt. Men det är två avsnitt i Massmördarpodden om ett olöst massmord som jag rekommenderar varmt. Sen var du tillbaka igen i avsnitt 22.
Ja, just det. Då var det Anne Heron och då befinner vi oss i Storbritannien. Och i det fallet finns det ju också en ganska stark potentiell gärningsman, men det går inte att bevisa. Och en intressant aspekt där tycker jag, det är ju att hon, när hon mördas så är hon ju ganska nära en väg som är väldigt, väldigt väl trafikerad. Och det finns väldigt mycket vittnesmål. Men återigen så har man inte lyckats komma fram till exakt vad som hände. Stackars Anne.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag tycker det är så fruktansvärt att hon faktiskt blir mördad i sin egen trädgård när hon har gått ut för att sola.
Mm.
Va? Då får man inte vara i fred någonstans. Sen var Anna Renström tillbaka igen med Maddie Scott. Otroligt fascinerande fall, tycker jag också.
Mm.
Och sen fick jag... Eller jag hade redan där fått vansinne. Nej, det var ju avsnitt 24 jag blev galen. Då tänkte jag, då visste jag att Sven Sjögren var på gång. Och då tänkte jag, nu ska den här podden komma ut en gång per dag. Det gick inte att upprätthålla så länge, men det visste jag ju. Utan jag tänkte, nu kör vi ett avsnitt per dag och gör någonting av den här podden. Och så visste jag att Sven Sjögren skulle komma. Så då körde vi Dorothy Jane Scott i två delar av Josephine Miller. Och sen tre delar Amy Mihaljevic. Det var ett fall som du tyckte extra bra om, eller hur?
Ja, precis. Jag fick ju frågan här innan om det är något fall som jag har fastnat för som jag inte själv har skrivit. Och då nämnde jag ju just Amy Mihaljevic som ett fall som har fastnat. Jag tycker det är oerhört tragiskt och återigen ett fall som man borde ha fått klarhet i, men som man ju tyvärr inte har.
Ja, det var så mycket turer och så kommer Mindhunters in i det hela. Och det skrevs av Petra Norder King. Och sen var det ett litet fall på Gotland där det var någon lantbrukare som hade försvunnit. Men det har vi pratat om i några andra avsnitt. Så det kommer jag att hoppa över. Vi har haft så mycket Sven Sjögren-snack vid sidan om också. Men det höll ju på ett tag. Vi körde 30 avsnitt på raken om Sven Sjögren. Och sen släppte vi in Erik Hjärtberg igen i avsnitt 59 och 60. Med Håkan Holmström och Blomstergatan. Och ja, jag tjatar på Erik hela tiden. Att jag vill att han ska göra fler fall. Och det kommer. Och sen var det dags för dig.
Ja, sen dök jag upp igen.
Ja.
Och, då
och det här fallet låg jag bakom, vill jag komma ihåg. Valet ja. Av det i alla fall.
Ja, för det är väl den mest eller det mest osympatiska offret som har funnits i den här podden i alla fall, om jag uppfattade rätt.
Ja, jag tänker i alla true crime dokumentärer och poddar så är det ju... Man vill ju inte skylla på offren. Och man vill ofta ha källor också, en väldigt positiv bild av offren. Men Alan Ray Jenkins är så genuint osympatisk att jag tyckte att det var ett intressant grottfall. För att så här, ja men om man är en kriminell, pedofil och jätteäcklig och blir mördad, vad händer då?
Ja, och det är också en intressant fråga just eftersom att det är olöst. Hur benägen är man att utreda och faktiskt fälla någon för det här brottet? Om brottsoffret är en liten flicka så kanske polis, media, allmänheten i stort sett har en högre förväntan och förhoppning om att ett sånt fall ska lösas. Men är det en person som absolut inte är uppskattad i samhället så som Alan Ray Jenkins absolut inte var, så kanske också motivationen, omedvetet eller medvetet, brister. Men som du säger, ett väldigt intressant fall.
Ett koncept jag ofta pratar om i seriemördarpodden är The Less Dead.
Mm.
Att de seriemördare som går på de svaga och gärna prostituerade med narkotikaproblem, och är de svarta, då är det extra bra. Då blir det verkligen jätte-less dead. Medan en seriemördare som Ted Bundy som går på liksom normala människor blir mycket mer uppmärksammad.
Ja, och det finns ju en väldigt intressant teori där också av en norsk kriminolog som heter Nils Christie, som kallas för det ideala offret. Och då har han listat 7 kriterier som man måste ha för att i samhällets och lagens namn ses som ett faktiskt offer. Och det är till exempel att man inte själv ska ha sysslat med någon olaglig eller moraliskt fel aktivitet.
Som Alan Ray Jenkins.
som han definitivt gör. Och sen så är det ju också var man befinner sig. Och ett intressant kriterium som jag tycker är att man också ska vara stark nog att faktiskt föra sin egen talan som brottsoffer. Är man kanske prostituerad eller utsatt på andra sätt på grund av ras, kön eller något sådant, så kanske man inte har samma medel att faktiskt befästa sin brottsofferstatus. Så det är något som jag tycker är väldigt intressant i det sammanhanget när man pratar om The Lesser Dead.
Det lät väldigt intressant. Repetera vem som var upphovsmannen.
Det är Nils Christie, en norsk kriminolog. Och den här teorin är väl från 1986.
Men den håller fortfarande?
Den håller fortfarande. Jag har använt den relativt nyligen i examensarbete och sådant. Så att jag tycker den är användbar och den är väldigt enkel. Det är 7 tydliga kriterier och sen så är det ju då såklart hans tankar och reflektioner kring dem. Men är man intresserad så är det ganska lätt att i punktform få information om de här kriterierna.
Fundera på att göra ett avsnitt om bara det.
Ja.
Vi återkommer kanske ämnet. Sen var det ett annat favoritmysterium som blev 4 avsnitt.
Ja.
Baserat. Jag tror inte det började som 4 avsnitt.
Nej,
det blev 4 avsnitt.
Det blev 4 avsnitt. Och det är Springfield 3. Och det här måste jag säga är väl ett av mina absoluta favoritmysterium. Det är ju 3 vuxna kvinnor som försvinner samtidigt. Och det enda spåret i princip som man vet, tecken på att någonting har gått fel i en lampa som är krossad utanför bostaden. Och något som också är väldigt intressant med det här fallet är att planerna för den här kvällen ändras frekvent. Så att för en gärningsman att följa de här, om de här offren var förutvalda, måste ha varit fruktansvärt svårt. Och återigen, det är 3 vuxna kvinnor som försvinner exakt samtidigt och aldrig ses igen.
Ja, det här rankar högt på verkligen vad 17 hände.
Mm.
Ja, det är glad att vi kunde ge det så mycket utrymme. Så lyssna på Springfield 3 om ni inte har sett det. Sen började vi prata Gotland igen.
Mm.
Och vi fick med oss polisen också. Och så hade vi middagen där i Lummelunda. Och just i princip när det här avsnittet kommer ut så ska skeletthunden börja jobba. Vi skramlade ihop 200 000 kronor. Och har hyrt skeletthunden och ska undersöka minst 5 platser på Gotland. Men det här vet Urban mycket mer om än vad jag vet. Så vi kommer återkomma i det ämnet. För vi kommer att prata Sven Sjögren igen. Sen välkomnade vi avsnitt 71 Camilla Söderlund till podden som författare med Flickan som inte fanns. Camilla har skrivit oerhört mycket sedan dess. Det var i september. I den här podden delvis, som ni just har hört. Och även i seriemördarpodden och massmördarpodden. Och kanske till och med mördarpodden. Du har ett manus från henne liggande nu. Sen var det Erik Hjärtberg igen med ännu ett fall från Västmanland. Örtagårdsmordet. Och sen provade jag att ta in David Oskarsson. Och han vill gärna skriva olösta mord. David har skrivit väldigt mycket för seriemördarpodden och massmördarpodden. Men han är också fullständigt besatt av film. Så han skrev förstås om 2 olösta mord som hade med film att göra. Natalie Wood och Pier Paolo Pasolini. Sen smög vi in lite Gotland igen. Sen var det dags för ett gammalt svenskt fall. Och vampyrmordet av Camilla. Och jag tror det var här jag insåg att ni lyssnare tycker om svenska fall. Och jag tycker om gamla svenska fall. Och då blev det lite så att vi ramlade in på okej, vi gör gamla olösta fall från Sverige. Och därav då Kyss Karlsson, taximordet och Viola för den delen. Även om vi nog skulle ha gjort det, även om vi inte hade haft den tanken då. Men Sverige Sjögren ledde in oss på Sverige, men det var vampyrmordet som övertygade mig om att det här fungerade bra. Sen lite Gotland igen. Sen skrev David 2 avsnitt till när han tog upp Blair Adams och Charles Walton. Som vi ju nämnde i mördarpodden. För det finns ju olösta fall i mördarpodden också. Där ett fall som jag skrev själv där var vem la Bella i trädet? Who put Bella in the witch elm? Och Charles Walton är ett mord som alltid nämns i samband med Bella.
Mm-hmm.
För att han såg ut att ha blivit mördad av satanister i samma veva som Bella då blev också kanske styckad av satanister. Så då bad jag David gräva upp det och se vad han kunde hitta. Och då gjorde vi det också. Så det hör verkligen ihop med vem la Bella i trädet i mördarpodden. Sen 82-83 tillbaka på Gotland. Men nu har vi pausat Sven Sjögren på avsnitt 37 fram till att vi har nyheter från Gotland. Men jag hoppas att det kommer nyheter från Gotland så snart som möjligt. Sen var det dags att ta upp Erno Blätt, Dino Bravo, Hanna Trueblood, Judy Schysentrut och Lil Jyn Åto. Alla av Ann Cardell. Det jag kommer ihåg bäst av dem, det fall jag tyckte var intressant att vara definitivt Dino Bravo. Det här med brottningen och det fruktansvärt brutala mordet.
Mm.
Och så just bara, men vad hände? Vem mördade honom egentligen? Men det kan man ju säga om alla avsnitt vi någonsin har gjort. Sen hände en grej avsnitt 89 också av Camilla. Nicke Alla, det var ju ganska nyligen så där kommer ni ihåg. Men alltså samma dag som jag skulle podda så släpptes det nyheter i fallet. Som alltså nästan 30 år gammalt.
Mm.
Och så kom det nyheter. Så där kanske vi... Jag längtar ju fortfarande efter att vi ska kunna göra som vi gjorde med Erons i seriemördarpodden. Att vi ska ta upp ett olöst fall och sen blir det faktiskt löst.
Mm.
Och så kan vi berätta att det var det här som var lösningen. Och jag tror att Nicke Allan, eller möjligtvis då Sven Sjögren, men vi kommer aldrig få reda på exakt vad som hände Sven Sjögren. Att Nicke Allan är det fallet som verkar ha störst potential att bli löst.
Det skulle ju vara fruktansvärt roligt att få en lösning i något av fallen som du säger.
Gör vi tillräckligt många fall så måste något bli löst.
Ja, och får jag rösta så vill jag rösta på en lösning på Springfield 3. För det hemsöker mig än idag.
Ja, det vore ju oerhört intressant. Jag är ju partisk så jag måste ju säga Sven Sjögren. om jag inte får lösa Palmemordet.
Nej, det hade också varit något.
Jag tror nog inte vi kommer hitta en lösning på Kyss Karlsson. För den polisutredningen är i samma division som Palmeutredningen. Hur de lyckades misslyckas med allting är ett mysterium. Så apotekarmordet i Hammarby utanför Upplands Väsby kommer nog att förbli olöst. Och sen har vi ju taximordet som är det senaste fallet vi gjorde innan vi jublade. Och jag funderade mycket över hur mycket vi skulle ta med om Leif Peters där. För Leif Peters historia är så pass intressant i sig. Så han fick ta upp ganska mycket utrymme där. Men jag tror nog ändå vi kanske måste göra honom separat också. Men det blir i så fall i mördarpodden. Men det är ovanligt i svensk brottslighet. Det enda som går att jämföra känner jag spontant är en Alexander. Att någon utövar sånt fruktansvärt övervåld mot poliser.
Mm.
Och sen var vi framme vid Viola Widegren. Och det ska vi nog inte prata mer om idag. För de avsnitten pågår ju. Men du ska få ett extra tack här för att du har skrivit den här fantastiska serien.
Tack så mycket själv för att jag fick möjlighet att göra det.
Ja, ska vi tisa lite om något annat fall som kanske är på gång från din sida?
Ja, tänker du på Marianne?
Ja!
Ja! jo, men det kan vi göra. Det finns ju ett norskt ganska uppmärksammat fall med en liten flicka som heter Marianne. Som jag har börjat forska lite i. Som också har möjlighet att bli en längre serie. Så att då är vi inte i Sverige, men vi är i alla fall i Norden. Och jag tror att många har hört talas om det här fruktansvärt märkliga och intressanta fallet.
Jag tänker som nordisk kriminalkrönika. Mm. Allting i Norden är lika bra som Sverige. Ni får höra av er lyssnare om ni tycker annorlunda. Men det finns ju en del väldigt intressanta finska fall, danska fall och norska fall. Ja, det måste finnas någonting olöst på Island också.
Det finns det säkert.
Nu skriker lyssnarna olösta fall på Island till mig.
Ja, Grönland också kanske.
Kanske finns det olöst fall på Grönland, Färöarna.
Ja.
Jag vill jättegärna göra Axlar Björn i seriemördarpodden. Men det här är inte seriemördarpodden så det ska jag inte prata med. Men Axlar Björn är det bästa namnet på någon seriemördare ever.
Originellt.
Det kommer kanske lite mer Gotland då i avsnitt 101-200 får vi hoppas. Och om ni inte får nog av olösta fall så finns det ju alltid Palmemordet. Som kanske då inte är världens största olösta fall. Det kan vara familjen med Sara i Massmördarpodden. Där det fortfarande jobbar 35 poliser vid Tokyopolisen.
Mm.
Aktivt med fallet nu medan Palmeutredningen är nedlagd. Men om ni är intresserade av Palmemordet så har jag gjort några avsnitt om det i en separat podd. Så lyssna gärna på den. Jag har funderat på att göra ett avsnitt av olösta mord där jag pratar om Palmemordet i 20 minuter.
Det blir intensivt.
Ja, och se hur jag kan kondensera det till 20 minuter. Jag har ju gjort en grej när jag varit gäst i andra poddar, att jag berättar allt vi vet om palmordet på en minut.
Ja.
Och resten är spekulationer. Men det, nu pratar vi inte om palmordet, så slut palmordet. Har du mer du vill tillägga till lyssnarna? Du finns ju på Olösta Mords Facebook, så att du går och kontaktar den vägen, eller hur? Om någon vill prata direkt med dig.
Precis, så Violafallet som då går nu fick vi ju inspiration och material av via en lyssnare. Så tack så mycket till Jane. Och är det någon som sitter på något spännande material till något olöst svenskt, gärna äldre fall, så får ni jättegärna höra av er. Så kikar jag gärna på det.
Det gör vi gärna. Vi är beredda att ge olösta fall massor av utrymme. Och sitter det någon grävgrupp där ute, likt grävgruppen för Sven Sjögren, så tveka inte att höra av er. Då tänkte jag tacka för att du var med här.
Tack så mycket själv.
Och jag ser fram emot ännu fler avsnitt.
Det gör jag med.
Till alla fyra poddarna.
Jajamän.
Och så att du ska bli redo att skriva för palmordet också.
Ja, okej. Ja då, jag förbereder mig mentalt från och med ni.
Och sen tänkte jag fortsätta det här med att berätta om era lyssnarteorier.
Det ska bli väldigt spännande.
Så, och tack alla lyssnare som har lyssnat på 100 avsnitt av Olösta mord. Det är ju helt otroligt många avsnitt. Men vi är tillbaka med en sån här jubileumsavsnitt, vi 200 också.
Ja, men vi kanske ses då.
Ja, då kanske vi drar ihop en riktig panel. Nu var det så här, Sven Sjögren och du i princip majoriteten av alla avsnitt. Och Urban kommer förstås tillbaka i podden också senare. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ja. Jag har skickat tillbaka Sofie till sitt skrivande, så nu är bara jag här. Och jag är tillbaka i studion som ni kanske hör. Jag har ju i varenda avsnitt bett er skicka in vad ni tror om olösta fallen. Och det är några av er som har gjort. Tack så mycket för det. Men jag vill definitivt ha ännu fler lyssnarteorier. Och nu är det fritt fram att prata om Sven Sjögren också om ni vill. Och så fort jag får tillräckligt mycket teorier av er så kommer jag göra avsnitt som heter då lyssnarteorier. Sen kan ni även förstås kommentera på varandras teorier. Den första teorin här kommer från kattflickan 68 på Insta. Hon säger: Holly och Molly, fy så tragiskt hemskt. Vilket dåligt polisarbete. Tårarna rann av frustration när jag lyssnade. Jag tror starkt att det var bröderna som hade ihjäl flickorna. Jag tycker att det finns så starka bevis mot bröderna. Såna vidriga typer. Väldigt bra avsnitt om flickorna. Hade önskat ett lyckligt slut, men nu handlar det om olösta mord. Tack så mycket, kattflickan 68. Och hon pratade förstås om avsnitt 17 och 18, Holly och Molly. Vad tror du hände flickorna? Jessica säger: Hej, jag jobbar natt på ett vård- och omsorgsboende. Jag tar hand om gamla som är dementa och eller sjuka och skröpliga. I natt har du lyckats hjälpa mig i arbetet? En dam vill inte lugna sig. Hon cirkulerade runt, men tack och lov i sin egen lägenhet. Till slut fick jag henne att lägga sig, men hon ville inte sova. Som en sista utväg slog jag på olösta mord på min mobil utan hörlurar. Och damen hajade till. Hon lyssnade koncentrerat och efter ett avsnitt hade hon först slappnat av, sedan börjat blunda och faktiskt somna. Så tack för det. Inte bara för det, utan för alla poddar som jag inte somnar till som du har och är delaktig i. Tack Jessica. Och med det här vill jag visa att det ni skickar hit som ni vill höra om de här avsnitten behöver nödvändigtvis inte vara lyssnarteorier. Är historierna tillräckligt intressanta att ta in dem ändå? Om ni vill somna till min röst så rekommenderar jag ju Sova med Dan som är en särskild podd. Men jag vet att många somnar till Seriemördarpodden och den här podden också. Christian Jansson har en teori om Jogdse, avsnitt 6. Christian säger: Günther hade paranoida vanföreställningar. Detta är något som ofta eskalerar obehandlat. Lappen betyder ingenting annat än att han kommit fram till en slutsats. Efter detta ut och köra bil planlöst för att slappna av, men finner inte lugnet genom det heller. Han tänker att en öl kan lugna honom.
Väl på krogen spinner tankarna så vitt att han får tuppjuck och ramlar av stolen. Eller kanske han hallucinerade någonting läskigt. Han flyr från platsen. Han ger sig ut och kör planlöst. Känner sig ännu mer uppjagad för det är mörkt ute och svetten rinner i pannan. Pulsen är hög. Plötsligt, ett rådjur. Günther väjer ner i diket, somnar av smällen, vaknar till efter en stund och är mycket förvirrad. Han tar sig ut ur vraket och kastar av sig kläderna. Han springer upp på vägen mot ett ankommande ljus och blir påkörd av en hit and run. Jag menar att det här är mest plausibelt, med utrymme för variationer givetvis. Tack så mycket Christian. Tror du att Christian har löst den enorma gåtan som är Jogdse, avsnitt 6 av Olösta mord? I så fall, hör av dig. Eller om du har en annan teori. Bästa sätt att höra av sig och mejla till simwaypodcast@gmail.com, simway med z. Nästa lyssnarteori rör avsnitt 80, Blair Adams. Larry säger, Blair var sinnesförvirrad helt klart. Han gick in på byggarbetsplatsen och ramlade ner och förlyckades. Den som hittade honom blev orolig för att säkerheten, det vill säga avspärrningen, inte var tillräckliga. Så därför placerade de honom i bilen, därav strumpan, och sen larmade de. Så enkelt tror jag att det är. Tack Larry. Är det någon annan som har teorier om Blair Adams? Hör av er till Olösta mord. Den sista lyssnarteorin som jag fick in handlar om Viola. Och ni vet ju definitivt inte allt om fallet Viola än. Men den, jag har bedömt att den inte innehåller några spoilers. Så här kommer då några tankar från Erik Ivarsson. Erik säger, hej, jag lyssnar på del 1 av podden om Viola. Mycket intressant. Jag har själv besökt gården förra sommaren för att få en bild av hur det ser ut. Jag tror inte att Viola skulle ha begett sig ner till älven som det spekuleras om. Dels för att det var mörkt och kallt den kvällen hon försvann. Jag tror heller inte att hon skulle ha råkat få lift av någon som det också spekuleras kring. Västerbränna ligger extremt avsides och att det kom en bil exakt när hon sprang ut känns otroligt. Jag tror att pappa Karl av misstag berövade Viola livet. Det som är både spännande och intressant är varför inte Violas syster har sagt någonting. Hon är vid liv och hon bor i Göteborgstrakten. Jag kan förstå om hon vill skydda sin far när han var i livet, men att hon inte pratar nu när det har gått så många år är obegripligt. Hon var ju runt 7-8 år när Viola försvann och borde därför ha en del minnesbilder av vad som hände den natten. Det hade varit intressant att fråga henne vad som hände. Jag tror hon är den enda som vet. Och om hon inte vill berätta, varför? Tack så mycket Erik. Och faktum är att nästa avsnitt handlar väldigt mycket om vad Eva-Marie minns av vad som hände den här natten. Jag finns på YouTube, Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så lätt att hitta. Tack till Sofie Karlsson som är avsnittet. Tack till alla som har skickat in era teorier. Och tack till Eva Martinsson som har klippt det här avsnittet. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.